Här börjar Ett berg av lögner av Steffen Jakobsen i översättning av Anna Gilham. Inläst av Katarina Eberlöv för Saga. Hjorten sa, nu har människan allt hon behöver. Hon kommer inte längre vara bedrövad. Men ugglan svarade, nej, jag såg ett hål i människan. Som en hunger som aldrig kan stillas. Därför är människan bedrövad. Därför önskar hon sig alltid mer. Hon kommer att ta och ta tills världen en dag säger, jag finns inte längre och jag har inte mer att ge dig. Mayansk myt. Trots att Peter Holm var Nobel Oils mest erfarna geolog hade han aldrig hört talas om fenomenet. Och han tvivlade på att det någonsin hade beskrivits förut. Ändå visste han, utan någon som helst tvekan, att processen just nu utvecklade sig 2000 meter under fältstationen vid foten av den smältande grönländska inlandsisen. Han visste också att den inte skulle låta sig stoppas. Befriat från den pressande vikten av inlandsisen hade berget vaknat ur sin 18 miljoner år långa vintersömn. Det hävde sig, befriade sig, sträckte ut sig och förändrades. Ur geologisk synvinkel gick det oerhört fort, alldeles för fort. Och även om Peter Holm inte hade utrustats med en påfallande livlig fantasi, föreställde han sig att han kunde höra förändringarna djupt ner i urberget när han satt tyst i laboratoriet och bara lyssnade. Han kliade sig i skäggstubben och såg på raden av tomma blå stolar framför surrande och blinkande elektroniska kabinett. Drabbad av onda aningar hade han beordrat sina närmaste kollegor att ta ledigt den här dagen. Han ville vara ensam när den kemiska analysen av de senaste och djupaste borrproverna var färdig. Han hade till och med bryskt bett sin orubblige högra hand, Bao Chung, en gladlynt och snacksalig kinesisk geofysiker, att hålla sig i barackbyn vid raffinaderiet. Chung hade naturligtvis lytt honom, men hade blivit sårad och fåordig. Den danske chefsgeologen hade aldrig tidigare talat till honom på det viset. Peter Holm slängde sin cigarett i en halvfull kaffekopp, fällde ihop sin bärbara dator och strök eftertänksamt över locket. Sen raderade han analysresultaten från lägrets huvuddator, knäppte parkasen upp i halsen och hängde på sig väskorna. Innan han släckte lampan stod han för ett ögonblick vid dörren i den fönsterlösa containern och kastade en sista blick på de stumma spektrografer som precis hade förått honom och hela detta enastående utvinningsprojekt. Det var över. Och det var hans uppgift att berätta detta för oljebolagets enväldige ordförande, Axel Nobel. Han såg inte fram emot det. Han låste dörren och tog på sig solglasögonen i det hårda, lodräta solskenet. Det framskjutna geofysiska lägret bestod av en handfull orangea containrar på en bergsknalle bara ett par hundra meter från inlandsisens smutsiga, sluttande vägg. Radio- och satellitantenner var fastsatta i berget med stålvajrar och blåsten ven oupphörligt och sorgset i dem. Solen slog gnistor i diskobukten. Och längre ut bakom bukten och enstaka flytande isberg låg det oändliga ishavet. Den breda slätten mellan fältlägret och kusten var översålad med campingtält i alla möjliga färger och storlekar. Långa vita bespisningstält och plattformar där demonstranter under de senaste månaderna hade eldat upp sig till destruktivt raseri. Från det inhägnade fältlägret liknade tältsamlingen en musikfestival utan ände. Peter Holm kunde obesvärat läsa på de svajande banderollerna i fjärran. Nobel Oil våldtar vårt land. Nobel Oil skäl, Grönlands framtid. Vissa banderoller och plakat föreställde en svart treudd, symbolen för Poseidons krigare, en grupp aktivister som oupphörligen saboterade Nobel Oils anläggningar till havs och på land, även om ingen visste vilka de var, och ingen kunde hitta dem.